Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej, hej, hallå kära vänner. Välkommen till Barnet går med mig, Nina Campioni. Ja men visst är det här podden där vi verkligen tar hand om varandra och pratar om vårt föräldraskap. Och där vi vrider och vänder på både det härliga och det jobbiga. Och där vi ibland naturligtvis också stöter på utmaningar, stora som små. Och jag skulle vilja be er om en stor bamsetjänst. För om ni gillar den här podden, Barnet går, men också Vattnet går, så tipsa gärna era vänner om det, för jag vill såklart att så många som möjligt ska höra den. Men också, rent krasst, för att kunna fortsätta göra en podd, ja men då krävs det ju ett gäng lyssnare, som ni förstår. Så om vi blir fler så blir det ju liksom bara en härlig win-win för alla oss som gillar podden. Eller hur? Så tack snälla du som lyssnar och tack för att du sprider vidare. I veckans avsnitt så möter vi återigen Malin Schubert som tidigare i podden gästat och berättat om hennes otroligt viktiga satsning under namnet Tyst jag föder som finns på Instagram. Och det avsnittet hittar du under nummer 322. Nu kommer det bli snack om hur det är att bli förälder och få veta att allt inte riktigt är som det ska. Vi pratar om höstdysplasi och om att kämpa för sitt barns bästa. Varmt välkommen!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Okej, höftdysplasi eller höftledsluxation kan man också kalla det för. Vad är det, Malin, som ni har råkat ut för i er familj?
Ja, det är egentligen heter det väl dysplasi. Alltså många, jag har förstått från andra drabbade att många läkare kallar det fortfarande för höftlux eller höftledsluxation. Men luxation är egentligen när lårbenet helt är ute ur höftkulan. För själva sjukdomen innebär att när ett barn föds så är inte höften helt mogen. Det vill säga att lårbenet sitter inte rätt i kulan eller kulan är lite för flack i höften. Så att lårbenet kan glida runt lite eller glida ur eller då om den är luxerad och då sitter den helt utanför kulan
mm.
och måste puttas tillbaka. Och det är, det är ingenting man hör så ofta om, tyvärr. Jag hade som tur varit liksom, jag hade sett det innan att det finns, när vi drabbades av det med första barnet 2017. Och det är ändå en av de mest vanliga liksom, fel så att säga det kan vara på en bebis.
Mm.
I Sverige brukar man säga att det är 0,6% som har det. Siffror okay. från andra länder är högre, och jag tror att det har att göra med vad man anser är en frisk höft, alltså vilka grader som är godkända.
Mm, just det.
Hur många det är som liksom drabbas.
Var det någonting som upptäcktes när du hade fött och man gjorde, och läkarna gjorde den här liksom undersökningen som man gör på alla barn, eller hur märkte man det?
Ja, precis. I Sverige så brukar det ingå i den där tre dagars barnläkarundersökningen som görs på BB. Så känner de med händerna på höften, och om de upplever att det är liksom ett klickkänsla eller att det inte känns helt rätt, då får man remiss till ultraljud. Jag tror att vissa regioner har fortfarande att man inte gör ultraljud. Eller jag hör ibland av kvinnor som säger att ingen har gjort ultraljud på deras barn. Så det verkar vara lite olikt i Sverige. Men i Tyskland till exempel så gör man hos alla ett ultraljud på alla barn vid 2-3 månader istället. För att dubbelkolla att man inte har missat något. Så det är lite olika. Men i Sverige får då alltså liksom alla kollas manuellt. Alla bebisar.
Och för er del så märkte man det då, att det var något som kändes annorlunda, eller?
Ja, och det var så synd på något sätt. För att läkaren sa att hon var lite osäker. Hon sa, men det känns kanske som att det är något i höger höft. Ja, jag vet inte, jag skickade remiss för säkerhets skull. Så vi trodde väl inte riktigt att... Vi kände mest att en till tid man ska passa och gå dit. Och sen ska man bara få det överstökat. Så vi blev ändå väldigt chockade när det visade sig att vår dotter hade på vänster sida en väldigt, väldigt dålig höft till och med. Så, och som sagt, trots att jag ändå visste vad det var och hade sett bebisar med det, eller en bebis med det innan, så blev jag helt, helt förstörd. Och bara hulkgrät liksom, och det var fruktansvärt.
Men det förstår man ju, alltså när man precis har fått det där lilla, lilla ytterpyttelilla som man liksom ska skydda av all sin kraft, och då är någonting som händer med hen. Det måste ju vara en hel liksom fruktansvärd upplevelse.
Ja, det var verkligen, och jag upplevde och jag har liksom, alltså vi har varit igenom det då 2017, och sen har jag direkt gått med i en Facebookgrupp på svenska, en Facebookgrupp på tyska, och liksom är mer kvar i de grupperna. Och det är ju, alltså alla som börjar skriva där är ju sådär, bra att jag hittar den här gruppen, jag har gråtit hela dagen, jag har gråtit 2 dagar i sträck, liksom. Skönt att, alltså det är så, jag upplever att jag bemöttes lite med förvåning över att jag satt och hulkgrät. Jag var sådär, ja men nu från så här brukarperspektiv så tycker jag liksom alla kvinnor som ändå pratar om det säger att de är otroligt ledsna. Sen kanske vissa är bättre på att dölja det just där och då, det vet jag inte. Men jag var fruktansvärt påverkad. Och det, vi hade ju lite tur ändå att det var på den här vanliga ultraljuds vid 2, alltså vi fick remiss och sen var hon 2 veckor när vi gjorde ultraljud. Vissa får ju skenan redan vid några dagars gammal bebis. Så det måste ju vara totalt fruktansvärt. Då har man inte ens lärt känna den.
Från liksom. Precis. Men jag kan bara känna, jag minns själv så väl när vi skulle gå på hörselundersökning första gången med min dotter som då var, ja men då är hon ju bara några dagar gammal. Alltså jag tyckte det var helt fruktansvärt. Tänk om hon skulle liksom ha något långt, liksom bara minsta lilla nedsatta hörsel, kändes som en, att liksom hela världen skulle rämna i stort sett. För man vill ju inte att något, inte, alltså hur litet det än må vara, vill man ju inte ska vara liksom fel eller saknas eller vara skadat eller liksom åsamka minsta lilla smärta eller problematik för ens lilla barn. Det är liksom, man är så otroligt skör i den situationen.
Ja, och jag, alltså precis, dels är man ju, du var ju mitt i uppe i hormonomställningen. Men även liksom flera veckor efter så är man ju, man är trött, man är helt överväldigad, man är helt, man är ju som du säger väldigt hudlös i sitt liksom psykiska tillstånd. Och jag kände ju också, det var jättemånga känslor som kom. Jag hade ju, nu ska jag vara helt ärlig här i den här podden, men jag hade ju en liten, jag märkte att jag hade en liten känsla av att så här vill jag inte ha dig. Och samtidigt förstås direkt skuldkänslor och känslor att det förstås vill jag ha dig som du är och så vidare, men det var den där lilla det här vill jag inte, det här har jag inte räknat med. Och det var väldigt svårt. Och då hade jag liksom tur att jag har så bra liksom vänner och familj som jag kunde lyfta det med. Och jag var ju, sa att det här är det jag känner. Och då var det en person som är psykolog som sa att om en anknytning byggs upp då under 1,5 år. Och det är inte, för jag var också himla rädd för anknytning. Va? Sådär, om hon nu måste, vi har ju försökt sådär, att hon inte ska gråta direkt, alltså hela tiden på kroppen, amning på minsta lilla, bära i trikåsjal och så ska hon plötsligt gråta en massa för att hon är, har ont eller är ledsen eller är liksom chockad eller vad det, det måste vi äta fruktansvärt också att få den påsatt. Alltså, så här måste man säga, de flesta bebisar tar det väldigt, väldigt snabbt. De flesta bebisar vänjer sig supersnabbt och det är mest, det känns som att de vuxna har fler problem med den bebisen, men hon har ju gråtit betydligt mer i dygnet liksom. Och då var jag liksom bara hela min bild, alltså jag var så himla ledsen. Och sen förstås samtidigt jättestora skuldkänslor då för att, alltså, att jag inte får ha så stora känslor för en så liten grej. För jag vet ju att många har höftproblem. Det är nästan 99, jättehög procent blir bra med en relativt enkel behandling. Mm. Jag visste ju allt det här. Jag tänkte, men tänk om någon skulle ha... Jag tror att det var ungefär då Jimmy Kimmel hade fått sitt barn och hade liksom gått ut med att det är hjärtfel. Jag var sådär, tänk om man får ge reda på att barnet har hjärtfel. Ja, exakt. Då kan man vara ledsen.
Jo, precis. Så det, var, är ju liksom...
det var jättemånga känslor med att jag är jätteledsen fast jag kanske inte får. Ja. Och liksom var motstridiga känslor. Och,
Men det där
och ingen stöd
är ju,
från vården i det hela.
Det där är ju verkligen så himla vanligt. Jag kände precis samma sak. Vår son fick ju opereras för blindtarmen här bara för någon månad sedan. Och jag var så, så knäckt. Alltså jag grät och grät och grät och grät. Och liksom, det var fruktansvärt. Samtidigt som jag också kände, men gud, det här är ju egentligen ingenting. Det är liksom, han kommer vara frisk om några dagar, kommer han mot toppen och sen behöver inte han ha några men om det liksom resten av livet. Liksom våning två, eller liksom våningen ovanför oss där vi låg var ju liksom barncancer avdelningen. Ja. Alltså liksom man fick ju perspektiv, det var precis den känslan som du har, liksom, bara, jag har inte rätt att vara så här ledsen som jag är, ändå känner jag det här. Och det måste man ju också få lov att känna. Men du, om vi går tillbaka nu då till, ni fick den här diagnosen, vad händer då?
Ja, alltså dels så, jag kommer lite tillbaka till att jag tycker att vårdpersonal bör vara lite mer känslig för det psykiska. För vi kom in, vi gjorde ultraljud, fick sitt eventrum, kom in till läkaren och bebisen var avklädd naken. Hon tittade på den, kände på höftarna och frågade, har ni haft problem med familjen? Jag sa sådär, nej, nej.
Mm.
Och sen vips åkte på en sken, alltså vips luften upp bebisen, la en skena på, la bebisen på skenan, satte det där mojänget runt. Och hon var väldigt tunn och smal och liksom satt med spretade ben och skrek. Och jag var sådär, va? Och sen sa hon, ja tyvärr så har din dotter liksom dålig höftblöda. Och då var jag ju redan borta vid det. Alltså, jag hade ju verkligen behövt få information i lugn och ro med typ mitt barn vid mitt bröst. Och sen vara delaktig i vad som kommer hända nu och hur vi ska gå vidare med det. Så för då, och sen informerar hon, ja och det är dålig höft och det är vänster sida. Och så nu ska hon ha den här i 6 veckor och sen kanske 6 veckor till. Ungefär så.
Mm.
Och jag tror att, eller jag läser också från andra kvinnor att det är ungefär den informationen man får. Och sen satt ju vi då och liksom grät och var jättemycket sådär, okej, vänta, vad är det här? Vad finns för alternativ? Liksom, vi var ju lite besvärliga på det sättet. Att,
men det är ju bra, det ska man
att
ju
vilja ha mer information. Ja, och då åkte vi sen hem med den här skenan. Och det, också det, så gick vi ut ur läkarens sådär, mottagningsrum. Och så var det någon sköterska som hjälpte oss med sådär, hur ska man ens få in bebisen i babyskyddet?
Mm.
Det får inte plats längre. Och så la hon jättemånga av de där vik uppsugnings, de här som är på skötbordsunderlägg under och fipplade. Och sen typ satt jag och stod grädd och ville, hon grät ju också. Mm. Så jag ville amma och så var jag, hur gör jag med den här? För de ligger i sådär grodställning. Och skenan som används i Sverige heter från rosenskenan. Den går, det är kors i ryggen och sen går den över axlarna. Och runt benen för att hålla upp benen i grodställning. För det man vill göra när en höft åker ur i höftkulan är att liksom flektera och abducera benet. Alltså göra sådär, böja knäna och ta upp bena. Ja, jag kan beskriva det. Man får googla en bild helt enkelt.
Ja, precis. Men fattar ungefär tror jag.
Och då är det så, hur ska man amma, hur ska man hålla? Ja, allt är liksom helt fruktansvärt. Vi hade ju som tur, bara en sån grej, vi hade som tur var sådär ullkläder som är väldigt stretchiga. Annars hade vi inte ens fått på de kläderna vi hade med oss.
Nej.
Alltså ens det, liksom, att man inte får säga du ska på ultraljud, ja, de flesta är bra. Om du behöver skena, ta med typ någon stor pyjama.
Lite förberedelse liksom.
Lite förberedelse.
Mm.
Och så liksom satt vi där och åkte hem med det här babyskyddet. Och sen började vi ju googla förstås. Mm. Och för vad ska man göra om man inte får information, då googlar man ju.
Ja, det är klart.
Och jag hittade ganska snabbt den här tyska gruppen då. Eller svenska gruppen tror jag, eller tyska gruppen. Och läste lite och så läste vi hela den dagen i princip. Och så ringde vi nästa morgon och sa, ja men vi har sett att i Tyskland så behandlar man med en helt annan skena som ser mycket barnvänligare ut. Eller ja, i Tyskland använder man något som heter Tübingen Orthos. Den finns från, och tobak finns i Sverige också. I Umeå används den, har jag hört flera berätta. I Örebro använder man ett helt annat system, en version av kampskenan som heter Örebroskenan. Men de allra flesta län i Sverige använder då den där från Rosenskenan som togs fram på 50-talet av och inte har ändrats sedan dess. Och jag kan ju verkligen undra om man på 50-talet hade så mycket aning om amning, hud mot hud, anknytning, jag vet inte, känslor.
Just det, i paritet med det, så, ja, exakt.
Ja, och då sa vi att med den här Tübingen-skenan, alltså hela Tyskland, den är standard i Tyskland, så kan inte vi få den istället. Och då hade vi letat att det finns i Sverige också att få ta.
Mm.
Och så fick vi komma in och igen på en kontroll och, ja, och så var det två läkare som diskuterade. Sa att vi, typ, men vi skulle kunna sätta på den. Hon hade den där, hon hade den i knä. Typ, sa, jag kan sätta på den, men er dotter har en ganska dålig höft. Den var liksom luxerbar och hade med mäta vinklarna i höften, i höftkulan så att säga. Och i Sverige så tycker man att 60 grader och över är frisk. I Tyskland tycker man 65 grader och över är frisk.
Okay.
Och min dotter är 48. Och det är ju ganska stor skillnad. De flesta som har höftdysplasi är kanske 52, 53 och sånt. Liksom. Och så rådde de oss att fortsätta med det här från Rosenskenan. Och det jag verkligen ångrar med hela min resa i det här är ju att vi... Sen pratade jag med sambo själva i 5 minuter. Och att då sa jag att men jag har hört så mycket att inom vården är det så viktigt att man är ett team, att man liksom samarbetar. Och att jag är lite rädd att om läkarna nu tycker att vi är oansvariga, att det då drabbar behandlingen. Så vi sa okej till att fortsätta med från rosenskenan. Men då hade hon fått en ny, för den gamla hade brutit av det finns sådär 2 pinnar också vid magen som man får böja upp när hon har liksom ätit precis eller ja, stänger lite när. Och då har jag fått en ny skena och kände att men den satt så mycket, mycket bättre än den första.
Okay.
För den allra första vi fick första dagen, då när jag försökte liksom amma henne när hon sitter upp för att få plats med benen, då tryckte skenan så att säga mot käken och mot öronen, för hon sjönk ihop in i skenan.
Mm-hmm.
Och hon kunde nästan inte andas. Och då, ja, long story short.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I alla fall så valde vi att fortsätta med fotoskemen. Nu i efterhand när jag tittar på foton och så tycker jag att den inte var så bra inställd. Hon kunde röra vänsterbenet alldeles för mycket. Och då 3 veckor senare fick vi ju beskedet att höften har blivit sämre. Mm-hmm. Och jag skyller det på att den skenan inte satt så bra. Att vi såg det typ, men vi var så himla nöjda med att den ändå satt på plats. Mm. Och inte störde lika mycket som den första. Mm. Att vi rörde inte skenan, vi gjorde ingenting. Och vi åkte liksom inte in för en till kontroll. Mm. Och det som händer då, om höften är väldigt dåliga från början eller blir sämre, då räcker det inte ens den här skenan, utan det måste vara ännu mer fixering. Och då får man gipsa hela höften. Med liksom en lucka för rumpan och snippan, snoppen. Som man kan stoppa i lite. Ja. Och det hade jag då vid det laget också hört och läst och sett bilder och sånt. Mm. Som tur är. Och var förstås väldigt... Och då hade jag... Det är också en grej att... Då fick vi information att det ska bli gips nästa vecka. Men de sa inte att barnet behöver sövas för det. Mm. Det visste jag för att jag hade läst av andra kvinnor att det innebär sövning. Och det var ju på riktigt det värsta jag någonsin varit med om i mitt liv. Mm. Att söva en 6 veckors bebis. Och sen söva henne igen vid 11 veckor. För att de behöver ofta ha 2 gipsar. Men de växer så fort så de behöver byta ut.
Ja, just det.
Och jag minns att jag liksom, när vi var där på sjukhuset. Precis, jag kom in på det hela för att du sa man barncanceravdelning. Då ligger man bredvid barncanceravdelningen.
Mm.
Och jag, när vi var där, var en väntade på operation. Med en fastande bebis som inte fick amma. Så liksom jag tog ju avsked för säkerhets skull från henne. Det var jättetufft.
Mm.
Men själva gipset tyckte vi var 1000 gånger bättre än skenan för oss. Vi var väldigt nöjda. Det är förstås jättefruktansvärt att man, alltså en gips är ju absolut mycket, mycket mer jobb och man måste hålla barnet alltid under gipsen, man måste blöjbyten bli jättekomplicerade. Och mycket blir svårare. Men för oss så var gipset så mycket skönare. För man hade i alla fall överkroppen.
Mm,
man kunde smeka liksom, lilla magen, lilla ryggen. Hon kunde vrida sin överkropp så jag kunde ligga amma igen. Mm. För den här rosenskenan gjorde ju världens... För vi hade ganska tuff amningsstart med min första. Hon tog inte bra grepp och ja, men det var jättesvårt. Och sen hade vi precis fått ordning på amningen så får hon skena. Mm. Och allt liksom bara försvinner. Så jag sov ju aldrig i mitt liv, har sovit så lite som när hon hade skena, för då var jag tvungen att sitta upp och amma om nätterna.
Mm.
Men med gipset så kunde hon röra över kroppen, hon kunde vända huvudet, hon kunde liksom ligg-amma igen, och det kändes på något sätt, alltså att ha en halv kropp i alla fall kändes för oss bättre än att ha det här skenan runt alla lemmar hon har liksom.
Just det. Hur länge måste hon ha det här gipset sen då?
Och lite äldre barn brukar ha den i ungefär 6 veckor. Men hon var ju så liten så hon växte så snabbt. Mm. Så det var 4 veckor. Och sen var den för trång. Och sen blev det nästa med narkos och sövning igen. Och sen återigen i 4 veckor. Och efter det så var det för oss så var det bra. Då var höften, jag tror de sa över 70 grader. Så den var liksom jättebra. Och sen tror jag att vissa regioner gör att man liksom sen bara tar bort det man har. Och vissa liksom vänjer av. Och den vanliga gången i Sverige är att man har från rosenskena och sen frejkabyxa. Och frejkabyxan är någon liksom mjukare grej som man kan ta av och ha kläder under. För den här från rosenskinnet sitter på huden på den nakna bebisen och sen får man ta ett annat ovanpå.
Okay.
Och förräka byxan när man tar av den när man byter blöja och sånt.
Mm. Hjälpte det här gipset?
Ja, det hjälpte.
Okay.
Då blev det bra.
Då blev det bra. Och liksom hur...
Sen är det ju alltid... Men det är ju att man tar det säkra före det osäkra.
Mm. Men vad heter det? Men vad händer sen liksom när man har haft det och man ser att det blir bättre, men det är ändå en fortsatt process under en lång tid, eller vet ni fortfarande om har det liksom, nu är hon 4, hur är hennes läge nu liksom?
Ja, precis, man brukar göra kontroller efter, och det skiljer sig också från landsting till landsting hur många kontroller man gör och hur det går, men man brukar kolla första året någon eller några gånger och sen följer man det en gång om året kanske tills de är. Ja, vissa blir friskförklarade när de är 2, vissa blir friskförklarade när de är 4 eller 5. Och det beror ju på hur höften är. Alltså är det, då gör man ju röntgen. För grejen är att i början när de är små bebisar så måste man göra ultraljud. För benen är inte tillräckligt mineraliserade för att synas på röntgen. Ultraljud är ju inte så jättenoga tyvärr. Så det är ganska svårt. Och det måste vara en duktig ultraljudsperson att hitta rätt bild. Och sen när de är 6 månader, då är benen tillräckligt... mineraliserade, att man ser på röntgen, och då får man en mer noga bild också hur det egentligen är. Och sen röntgar man ju då en gång om året eller något sånt.
Okay.
Tills vården känner att nu är det lugnt. Vi blev friskförklarade när hon var 4 tror jag. Alltså när hon hade precis fyllt 4 så var det, och sen tror jag inte vi behöver komma tillbaka till någon mer kontroll.
Okej. Okay. Och hur var det? Hur var känslan när ni fick det beskedet?
Alltså det kändes, egentligen kändes det bra redan när hon blev av med gipset. För att det är så en himla liten chans att det trots behandling blir sämre igen.
Okay.
Det kan hända, men det är väldigt liten chans.
Mm.
Det finns ju ibland barn där det missas helt och hållet. Som när de är 1 och börjar gå. Där man märker att det är något fel på höften. Och sen får de besked.
Mm.
Men att man har behandlat och har följt ett barn. Och sen missar. Eller sen blir det sämre. Det är också ju mer... benen blir hårdare och mineraliseras, desto mindre blir risken att det blir dåligt igen. För jag menar, en höftkulla som är rund och sen blir ganska hård, den förblir ju rund oftast. Så egentligen var det redan när gipset togs av och hon kollades att det var en ganska skön känsla av att...
Ja, det förstår jag.
Sen hade vi den här Tübingen-skenan då i 4 veckor till, bara för säkerhets skull. Och jag måste säga att liksom när vi kom in för den kontrollen så var jag ju jättenervös, det är klart. Och sådär, hoppas att det inte har blivit sämre. Men då, ja, det kändes ganska bra.
Jag fattar det. Vad, om man skulle liksom samla alla erfarenheter ni har varit med om under den här tiden, vad skulle du säga att du lärt dig mest kring som förälder i det här?
Alltså jag lärde mig ju av andra föräldrar i Facebookgrupper. Det var det enda stödet som fanns med allt som hur gör man med amning, hur gör man med babyskydd, hur gör ni med vagn, hur byter ni blöja i gips. Vi fick ingen information av vården. Ja, men typ någon som försökte hjälpa till lite grann med amning, men det var ju en person som inte var amningskunnig å andra sidan. Och sen när vi gick till amningsmottagningen så var ju inte hon skenkunnig.
Nej.
Så det blev ju liksom trial and error själv hela tiden.
Ja. Frustrerande.
Och jag tycker till exempel att jag läser i de här grupperna att liksom en hel del kvinnor ändå överger amningen. Och säger att vi kunde inte amma, vi fick det i flaska.
Mm.
Och jag vill bara peppa alla att alltså det ska inte vara så. Du har ju ett helt barn och alla barns behov måste ses. Tillgodoses. Det är klart att höften måste bli bra, men det kan inte gå ut över något annat. Så att om skenan gör att du inte kan amma, då får du antingen be om en annan slags skena, för uppenbarligen så är det inte så där hugget i sten att hela världen gör likadant. Eller be om en annan inställning på skenan, eller be om... Alltså, jag tycker man ska inte liksom... Man ska inte låta barn drabbas bara för att en kroppsdel behöver behandlas. Det var ju också så himla sjukt att när hon satte på skenan och vi gick ut ur typ läkarens allra första rum, då sa hon typ ni kan använda babypuder tror jag för skav. Om hon blöder får ni komma tillbaka.
Oh, fy.
Alltså det var så att den här skenan, för att den sitter på huden, orsakar ju skav.
Ja, exakt.
Och jag menar, min färska älskade 2 veckors bebis, att höra att om skavet blir så hemskt att det blöder, då får ni komma tillbaka. Och nej, hon ska ju inte fan ha någon skav.
Nej, men
hon
ska exakt, inte... ska ju inte behöva ont alls liksom.
Nej. Mm. Och så gjorde vi ju så att vi sen ja, men hittade på nätet hur andra gjorde, att de fipplade under blöjan, att de drar trä igenom och drar
så att rumpan är lite skyddad. Eller något. Ja.
Och sen kom vi på hur man kunde helt utan att böja på skenan liksom fippla under någon tröja eller någon body. Så vårt barn hade inget skav alls. Mm. Och sen tog vi sådär gasetuber över alla skendelar som man kunde komma åt. Så hon hade inget skav alls. Men de flesta barn får ju det för att man inte får någon information av vården. Och jag tycker också så himla, nu får du klippa bort det om du vill, men jag tycker det är så himla synd att inte vården är mer intresserad av att lära sig att samarbeta.
Mm.
För om liksom varenda familj jag läser på, i de Facebookgrupperna skickas hem helt utan någon information och vi får utbilda varandra, kan inte vården då ta till sig det vi har kommit fram till nu allihopa och bara ge ut den informationen till de nya föräldrarna som drabbas?
Ja, verkligen.
Vi drabbas ju till och med av att läkaren, alltså i vårt specifika fall så var det vidträde i underkläder och så, utan att vi hade inte böjt på den här skenan alls, för att jag sa ju att den allra första satt så dåligt att hon inte kunde andas. Så vi var så glada när den andra satt bättre. Så vi fipplade under och höll på och hittade något sätt. Vi var också föräldralediga båda två ganska länge, så det var jätteskönt. Och sen läste jag typ när hon hade redan fått sitt andra gips, ungefär 7-8 veckor senare, läste jag i journalen att hon skrev i journalen att hon tror att vi hade tagit av skenan. Hon tvekar på compliance.
Oj.
Och det betyder att compliance är ju hur föräldrarna då genomför vårdbehandlingen. För att, och liksom typ citat, det finns inga spår av skenan på barnet.
Mm-hmm.
Och det var sådär, men alltså... Fråga, för hon sa sådär, ja men typ ni har ju underkläder, det får man inte. Och då sa vi, jo vi trär ju underkläder för att hon ska inte få skav. Och så hon, ja okej. Men då hade hon ju kunnat säga, det här har jag aldrig sett. Liksom. Berätta mer, hur har ni gjort? Visa exakt, mig.
Var intresserad av hur ni har löst det liksom.
Och då hade hon kanske också kunnat antingen säga till oss, men det här är jättefarligt det ni gjorde för att det och det och det. Eller kunna då ta med sig det. Att, men det finns sätt att liksom fippla under om man är lite pillig lagt. Så att barnet inte får blodiga skavsår. Mm. Och att liksom skriva det bakom vår rygg i journalen.
Mm.
Alltså när jag läste det så fick jag verkligen en slag i magen. För då hade ju alla, då hade de varit sövd 2 gånger. Varit liksom inlagt på sjukhus. Och så har alla läst att vi kanske då har... För det är ju inte alls bra att ta av de här skenorna.
Mm.
Man ska ju följa det. Också den här Tübingen-skenan som man ska ta av när man byter blöja. Man ska direkt sätta på den igen.
Mm.
För att annars är det ju en risk att höften inte blir bra.
Just det.
Och när en höft inte blir bra, men då får man ju när man är ung tonåring eller vuxen får man jättestora höftproblem och kanske behöver byta höft.
Mm.
Så det är ju en jätteallvarlig anklagelse.
Mm. Precis, så blir det en känsla av att ni inte är liksom fit parents på något vis, bara för att ni har misskött den här behandlingen på något vis. Alltså, lite den känslan kan jag tänka mig.
Ja, en sån otrolig skam också, att folk ska tro av mig att jag riskerar min barns hälsa, när det var precis tvärtom. Liksom, när jag gjorde allt jag kunde för att hon inte skulle drabbas mer.
Exakt.
Så det skulle jag önska, att det blev mer... Att föräldrarna liksom bars mer av vården också, i det psykiska, i känslorna och sen i det praktiska.
Mm.
Men som sagt, för alla som är där ute så finns en väldigt bra Facebookgrupp. Och,
vad heter Facebookgruppen?
Den heter typ Vi som har barn med höftdysplasi eller något sånt.
Okej, så lätt att hitta den helt enkelt.
Jag vill också säga att det verkar liksom vara väldigt olika råd också beroende på vilken läkare man träffar och vilken region man tillhör. Vissa får ju höra att de absolut inte får bära i bärskal och bärsel, och andra får höra att de gärna får göra det. Och så så nu kan det vara så att vissa specifika fall kanske en höft är så pass dålig att, jag vet inte. Men annars så brukar ju att bära, även friska barn, är ju väldigt bra för höften, just för att de hamnar i den här grodpositionen. Mm. I alla fall om man har en ergonomisk bärsel eller liksom kan knyta sjal på rätt sätt. Så jag vet inte, jag... Alltså om man hör något som man upplever försvårar ens liv så otroligt mycket, då kan man försöka hitta en second opinion eller något sånt.
Just det.
Är det så att man absolut inte får bära, eller finns det läkare som säger att det är jättebra att bära? Eller så, till exempel.
Mm.
Och för guds skull, låt inte amningen förstöras av det här.
Nej, om man vill amma så finns det säkert sätt att göra det på.
Sen är det vissa föräldrar som i de här grupperna som tycker att det är jätteskönt. Alltså de tycker det är praktiskt att bebisen blir liksom ett paket som man kan sätta. Att bebisen kan typ sitta i den här mojängen. Och vissa är typ jättenöjda och glada och så. Så det är ju, det som jag berättar är ju min historia som har varit väldigt tuff för oss. En sak som jag också väldigt mycket ångrar är att vi slutade ju med hud mot hud i och med att hon fick skenan. För att dels blev det väldigt obekvämt, men också att de här kläderna och allt var så himla jobbigt.
Mm.
Att vi gjorde inte lika mycket hud mot hud. Och det är något som jag ångrar, för efter någon vecka eller två så när vi bytte kläderna, vi gjorde det typ varannan dag för det var så himla fippligt.
Mm.
När jag såg henne då naken, då blev jag så himla... Alltså jag tror att se sitt nakna barn gör ju något med oss liksom känslomässigt. Jag märkte också med andra barn att liksom när man får se huden, då händer det något med ens känslor. Så det är också något som jag vill liksom uppmana, att ändå fortsätta med det ni gör trots att ni har fått en skena.
Mm.
Fortsätta behandla bebisen precis som den ska liksom.
Mm. Du nämnde olika läkare eller religion. Vad spelar religion in, menar du?
Nej, region.
Region? Jag bara, vad menar hon? Ja, det låter mer vittigt.
Okay. Det verkar vara väldigt stor skillnad på var
ja, men precis, det är det verkligen. Ja, det är
också vissa regioner, då får man åka in och bada. Då tar de avskenan och badar en gång i veckan.
Mm.
I Stockholm får man inte alls det. I vissa regioner så får man typ ett telefonsamtal hem. Sådär. Men nu har det gått 6 veckor, ni kan ta avskenan, kom tillbaka om 6 månader.
Just det.
Ja. I Stockholm görs det liksom, alltså det finns så himla, himla stora skillnader.
Ja, så är det ju. Otroliga Malin Schubert, hörni, tack för att du ger oss styrka att stå upp för oss själva och våra barn. Så viktigt, men det är ju faktiskt inte alltid helt lätt. Stort tack för att just du har lyssnat och gett oss din värdefulla tid. Nu är det tack och adjö för idag, hörni, men vi hörs alldeles snart igen. För både Barnet går och Vattnet går är alldeles snart tillbaka. Och tills dess så hittar du oss naturligtvis på Instagram och också på mammagruppen på Facebook. Kram och hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.